Nu har filmen om Helene Skärvbäck, alltså filmen Helene, haft premiär. Och den verkar dela kritikerkåren i två läger. Den ena delen tycker att det här är jättevackert och fint. Och den andra delen tycker att det här är stelt och tråkigt. Och då kommer man fråga sig att hur är det möjligt att samma film väcker så olika känslor? Och då tänkte jag att då måste jag ju fråga dig, Johanna, först. Vad tyckte du om filmen?
Nå, jag är ju den då som ställer mig i det här mera kritiska lägret och som faktiskt tycker att handlingen här är lite slö och tråkig. Men så mycket måste jag ju ändå liksom ge också de som hyllar den här filmen rätt. Att Laura Bern, som då spelar Helene, hon är ju alldeles strålande. Och jag har tidigare redan beundrat hennes skådespelartalanger, och när jag såg den här filmen så slog det mig att hon har ett sånt här fantastiskt ansikte som verkligen håller i närbild och i film. Alltså jag har någon gång tänkt så här att Pernilla August är en sån här skådespelare som man kan filma hur länge som helst i närbild. Men nu när jag såg Laura Bern så slog det mig att hon också har det här. Det är någon sån här magisk egenskap. Och jag läste någonstans att någon jämförde henne med Liv Ullmann. Och det tycker jag också är en ganska träffande beskrivning. Men Laura Bern har bara ett tuffare uttryck på något sätt. En lite sån här hårdare attityd i sina närbilder, vilket jag gillar alltså. Så det måste jag säga att är bra i filmen. Och så kan jag också sträcka mig så långt att jag tycker också om fotot i filmen. Men sen så går det mer på minussidan. Jag tycker att det här var en tråkig story.
Jag tycker det är ganska bra, för du har lite den här samma analysen som jättemånga av de här kritiska. Jag kan ju genast då gå ut med att jag tycker jättemycket om den här filmen. Jag kan förstå, precis som du kan förstå vissa saker hos de som förhåller sig positiva, så kan jag förstå den här kritiken på sätt och vis. Men jag tycker ändå det är ganska intressant när man talar om film, att man tycker att skådespelaren som det fullständigt står och faller med, man tycker att hon är jättebra och att foto är helt snyggt. Då kommer man fråga sig att ja, det är ju pretty much det som är den här filmen.
Okej, sen behövs det ju också en handling, en story. Och det är ju här som jag på något sätt blir lite mera kritisk, eller inte så lite heller. För att den här olyckliga kärleksrelationen som man då på något sätt nu bygger upp här mellan Helene Skärvbäck och Einar Reuter, den tycker jag är ointressant. Och jag förstår inte egentligen vad det är hon ser i honom. Och vad det är som händer där. Och när blir de kära i varandra? Och är det egentligen kärlek mellan dem? För att sen i något skede fick jag en känsla av att det aldrig funnits någon kärleksrelation mellan dem. Utan det har funnits en sån här, ett kamratskap, en kompanjonskap. De är liksom goda vänner och möjligen kanske någon platonisk kärlek. Men nu för att man desperat har försökt hitta på någonting, man måste ha något drama när man gör film, så då har man tänkt, åh, nu skapar vi en sån här olycklig kärleksrelation och då kan vi sälja den här filmen med det.
Och jag köper det så gärna. Och jag tycker att på något sätt just den här kritiken, alltså man har ju riktigt jättemycket kritik mot då Einar Reuter-gestalten, dels att han tar så mycket utrymme, och sen när man jobbar på en kvinnlig konstnär, varför måste man ha den här mannen där överhuvudtaget? Och sen just det här att den här kärlekshistorien är inte trovärdig, och sen den här kopplingen att men hur var det nu i verkligheten, i och med att man har att göra med verkliga gestalter, man vet att de hade en relation, och breven som Helene skrev låter förstå att hennes känsla var mycket djupare då än man bara skulle ha förknippat med en vanlig sån här vänskapsrelation. Allt det där är liksom en aspekt av det. För mig igen är det just det här som fungerar. Därför att jag tycker att han är helt ointressant. Hans rollkaraktär ska inte vara något mera än en bild som hon på något sätt projicerar all sin längtan på. Och att han på något sätt är den där, så när man skildrar manliga konstnärer ofta har den här kvinnliga musan. Mm. Han är liksom det där objektet som hon iakttar, som projicerar all sin längtan och all sin skönhetsstörstan på något sätt på. Och han fungerar som en katalysator och hon blir fruktansvärt besviken när det inte är så. Och därför tycker jag om att han inte liksom gör något stora åtbörder. Han är ganska blank på samma sätt som Tom Cruise i Eyes Wide Shut, där han inte ska vara någon jättesån här intressant karaktär. Han är bara den som på något sätt iakttar det som händer runt omkring. Och här tycker jag att när Einar Reuter är precis samma typ av gestalt. Han är bara en bild och hon tittar på honom.
Men förändrar det henne på något sätt? För att när jag såg den här filmen så har jag inte någon känsla av att jag liksom, på grund av att jag vet det här, så ser jag på hennes tavlor på ett annat sätt. För att i filmen får man ju den där bilden. Hon är ju redan över 50 år när filmen börjar. Och hon har redan gjort karriär. Och hon har redan liksom, så att säga, hittat sin stil. Och nu bara liksom går hon vidare i det här skapandet. Och jag fick inte en sån här bild av att det här var en vändpunkt i hennes karriär. Att det på något sätt var, här börjar hon sen plötsligt måla sina tavlor på ett helt annat sätt. Utan det var som att det var någonting som hände och sen så hennes tavlor, liksom, det förändrar inte hennes konst. Och då kan jag bli också så här som att, men varför skulle jag nu då titta på det här?
Men det är ju intressant med henne som människa. Jag tycker inte heller att, jag tycker egentligen inte att det är så intressant att inverka på hennes konst eller inte, men det inverkar ju på henne som människa. Och det är ju inte på något sätt att den där kärleken eller åtrån eller längtan, vad man ska kalla det, i relation till honom påverkar hennes konst. Men den där besvikelsen, den tycker jag att på något sätt ger henne som person udd och på något sätt konturer i filmen. Nu kan jag ju inte säga att var det så här på riktigt. Och det är ju det som också kanske är ett problem med när man går in i den här filmen. Att går man in för att man vill se en biografi över Helene Schjerfbeck och få veta att sen flyttar hon hit och sen flyttar hon dit och så här gick det nu på riktigt och de här tavlorna målade hon då och sen sålde hon så här mycket. Det är inte en sån film. Jag tycker att den handlar mer om ett emotionellt skede och hon är på något sätt åldersmässigt i den där fasen när tåget liksom har gått. Och det är hennes sista på något sätt försök, både det att hitta liksom en man som hon har, som förstår hennes konst och som hon kan diskutera med och samtidigt någon slags kärleksobjekt och kanske en längtan efter någonting som kunde ha varit någon annan gång i livet. Så därför tycker jag att det spelar ingen roll för mig hur det påverkar hennes konst. Det intresserar mig som en skildring av en kvinna som genomgår en enorm besvikelse och vad som händer sen.
Men jag tycker ju att den här filmen ändå kräver lite att man känner till hennes liv och bakgrund för att förstå det. För att jag fattar inte att hon ska föreställa vara en 50-åring när jag såg filmen. För att Laura Birn är inte överhuvudtaget, hon ser mera ut som 30+. Och därför förstår man ju inte heller att det på något sätt, att den där relationen med Einar Reuter skulle vara, att folk reagerar på det eftersom han är så mycket yngre. För nu får man en känsla av att de är ungefär jämngamla. Mm. Och jag får överhuvudtaget inte den här bilden av en kvinna som på något sätt reflekterar på sitt liv och tänker att nu har tåget gått eller liksom alla de här missade möjligheterna som man någon gång har haft i livet. Att där är det ju nog lite, trots att jag hyllar Laura Birn, så är det ju nog lite ett problem att hon ser så ung ut. Att man inte får den här känslan och att man därför måste veta en hel del om Helene Schjerfbeck innan man går in i biografen. För då får du mera ut av det och det tycker jag också på något sätt är lite störande. Att trots att man liksom väljer att berätta en avgränsad period i hennes liv. Och det är helt bra. Man kan inte berätta hela hennes liv och hela hennes karriär. Men sen strömmer man in sådana här små ögonblicksbilder som ska då, om man känner till, så vet man vad man syftar på. Och det tycker jag var liksom lite ett problem. Att man var på något sätt så fäst vid vissa sådana här tablåer och man visste att nu gör vi jättevackra bilder och då vill vi ha det med här. Men som åskådare sitter man och helt såhär, okej, varför ska jag titta på det här? Och sen först efteråt när man läser på och förstår vad det syftar till så blir man såhär, aha, okej, nu begriper jag varför hon i ett skede ska sitta och bläddra i en modetidning. Jo, för att hon var väldigt intresserad av mode och så här. Men lika bra som man har kunnat lämna bort det här. Och det är kanske det som jag tycker att man skulle kunna då klipp ner den här filmen lite mer och att den blir liksom lite för lång, lite för högtravande och så finns det någon sån här vördnad inför Helene Schjerfbeck som jag inte riktigt begriper mig på och att man säkert har känt en så stor liksom beundran för henne och hennes konst att det lite har liksom hindrat filmen från att liksom, eller den där själva handlingen och berättelsen att få på något sätt någon nerv.
Alltså jag förstår, det är det som är det spännande med den här filmen, att man kan ha en jättebra diskussion om vilken ingång man har i den. Och jag förstår precis, jag tror att det här kanske kan vara den typen av film som handlar mera om ens emotionella ingång i filmen än just den här bakgrundsgrejen. För jag till exempel, Einar Reuter var för mig en okänd gestalt. Jag läste på efteråt. Det intressanta med honom tycker jag på något sätt är det att han lär ha varit den som i princip har etablerat den här bilden av henne som som sjuklig och tillbakadragen när han skrev sitt verk om henne i tiden. Och det omkullkastar ju en del av den här bilden som filmen bygger upp. Men det är liksom på något sätt en beside the point-grej. Jag tänkte på det här bildspråket igen. Jag brukar vara jätteirriterad mot sådana här stilleben liknande bildkompositioner som är jätte sådär utstuderade. Här älskar jag det. För att jag på något sätt just hade den där känslan att jag menar Schärfbecks målningar är på något sätt så avgränsade och så rena och på något sätt sådär tydliga. Och här fick jag en känsla av att jag kan liksom se hennes verk i relation till de bakgrunder hon tittar på. Och jag tycker att man i filmen gör sådana här, man skär ut en bit av verkligheten och tittar på den med hennes blick. Vet du, att man kan se det vackra i en patinerad vägg där liksom ytan är så där att du nästan kan känna på den. Och den är egentligen full och förfallen, men det blir vackert när man visar det så här. På många andra sätt i den här filmen så tycker jag att det finns den här typen av bilder som jag tycker inte att det är påklistrat, utan jag tilltalas av det.
Ja, förutom då de här bilderna som jag tyckte att var nästan för vackra, så blev jag också aningen irriterad på, även om det finns väldigt lite dialog, så får den ibland en sån här känsla av att där kommer lite någon sån här genimyt in i det hela, speciellt när hon pratar om hur hon blir inspirerad, att inspirationen bara kommer över henne och sen måste hon skapa, och så ser man någon bild där hon springer över en äng för att hinna till sin ateljé för att måla, för nu har inspirationen kommit över henne. Och det var också lite så här, okej.
Okay. Ja, men okej. Okay. Jag förstår det här. Jag kan säga att när filmen började så var jag alltså så där att, åh nej. När det är en sån här intervjusituation där hon blir intervjuad och tillfrågad just om hon ser på sitt konstskapande, och tänkte att nu somnar jag sådär mentalt in här, för jag orkar med sån här, att just när man ska börja förklara sitt skapande och sånt, att det blir jättepatetiskt. Men bara man kommer förbi den där första intron, så sen efter det kan jag ta liksom den här lite högtravande skriftspråksaktiga dialogen. Precis som det här bläddrande i modetidningarna, så har jag på något sätt en känsla av att det här är en människa som lever ganska avskärmad från världen. Och hennes fönster ut i världen går via då tidningar. Hon tittar på den här väninnan Helena Westermark som kommer på besök och berättar hur någonting är där ute. Den här konsthandlaren som, via vilken hon får se andra tavlor. Eller sen via det att all hennes verbala kommunikation på något sätt är de där breven hon skriver. Och då skriver man ju inte så som man pratar. Och därför kunde jag liksom köpa det här, för att det här är en människa som på något sätt lever i sitt huvud och i sin konstnärliga blick. Och därför kan jag ta allt det här, att det liksom är i andra händer så skulle det kunna bli så otroligt patetiskt. Men jag tycker faktiskt att Antti Jokinen håller i det här ganska snyggt.
Nej, jag måste ändå fråga om slutet, hur du ser på det. För att när filmen, när själva den här liksom handlingen är slut i filmen, så kommer det två, tre bilder där vi ser de här verkliga tavlorna. Och vi är alltså i Ateneum och ser bland annat då hur de här, i en sal där de antagligen då putsar upp de här bilderna, och man placerar liksom hennes tavlor i Ateneum. Och det blev för mig lite så här som en påklistrad epilog som jag inte riktigt förstod varför, och som kanske på något sätt då talar just i den här beundran inför hennes konst, att man måste liksom visa att hon är en del av vårt kulturarv. Om inte ni har fattat det ännu, så finns hennes tavlor i Ateneum. Men behövdes den där? Kunde det inte bara ha räckt med den här berättelsen som Antti Jokinen då har valt, att den här tidigt 1900-tal?
Absolut. Alltså det där slutet är så att, på samma sätt som jag har problem med inledningen, så har jag nog så problem med det där slutet. Jag tycker det är just en sån här brasklapp och tråkigt, där man på något sätt har kommit på att nu måste vi ändå berättiga att vi har gjort den här filmen. Plus då den här hemska textplanschen med att hon var då finlandssvensk. Så man känner sig så, okej, nu har vi haft den här diskussionen och nu vet vi att det är så här. Att det tillför ingenting i det skedet mer. Då ska man ha etablerat det i början. Men jag tycker det här slutet faktiskt, jag håller helt med dig. Jag tycker att den tar udden av många saker. Jag skulle ha låtit den sen bli hängande. För då skulle det också ha varit på något sätt en sån här skildring av ett emotionellt tillstånd och konstens på något sätt vånda och allt sånt här som skulle kunna vara mer universellt än bara knutet till Helene Schärfbeck, utan det är liksom en slags större bild. Och det skulle ha varit fine. Men klistra nu inte in sån här hopp till Ateneum, för att det vinner ingen på.